Tack för förbön. Det känns bra. Predikanten har haft en full vecka men har insikt om att den här församlingen brukar vara goda lyssnare och kunna plocka upp det som ska med och lägga det andra åt sidan. Kyrkoåret med dess högtider har ju bjudit på många tillfällen för oss att få samlas och äta god mat och kanske träffa familj och sådär. Och det är ju bra med påsk och jul och adventstiden och så här. Men vi kanske inte ska glömma att det också finns en slags pedagogik i det här kyrkoåret där vi får påminnas om i grund och botten olika aspekter av Jesu liv och vad det betyder för oss. Och advent, det betyder ju ankomst och ett slags förberedelse inför julen då vi liksom verkligen ska få fira Jesus inträde här i världen. Och inträdet syftar ju på hur Jesus föddes i ett stall. Men när vi tänker på det här med ankomst och Jesu ankomst så tänker vi också på hur Jesus en dag ska komma tillbaks till våran värld. Och vi ser fram emot det. Och jag kommer i den här predikan fokusera på just den här andra ankomsten. Vi ska läsa ifrån första Thessalonikerbrevets fjärde kapitel, första Tess 4, från vers 13 och en bit framåt. Bröder, jag vill att ni ska veta hur det går med de som avlider, så att ni inte behöver sörja som de andra, de som inte har något hopp. Om Jesus har dött och uppstått, vilket vi tror, då ska Gud också genom Jesus föra till sig de avlidna tillsammans med honom. Med stöd av vad Herren lärt oss säger vi er detta. Vi som är kvar här i livet och Herren kommer ska inte gå före de avlidna. Ty när Herren själv stiger ner från himlen och genom hans befallning ljuder genom ärkängens röst och Guds basun, då ska de som är döda i Kristus först uppstå. Och därefter ska vi som är kvar i livet föras bort bland molnen tillsammans med dem för att få möta Herren i rymden. Sedan ska vi alltid vara hos honom. Ge nu varandra tröst med dessa ord. Om tekniken är på våran sida ska vi få se en liten vante på skärmen. Det är var så att i fredags, förra fredagen, så var jag på julbord här på Frimis. Det var Linköpings kommun, min arbetsgivare som lärare. Ja, men det är ju ni som är min arbetsgivare. Bjöd mig på julbord, tackar. Jag tycker ju om julmat. Vi får titta lite grann på den här vanten och sen får vi plocka bort den. För den kommer blockera alla som är med på Zoom nämligen, när det ligger väl så där. En liten barnvante. Ni ser att det är en fin reflex och det finns inte ens någon tumme på den. Utan den ska ju liksom värma hela handen. Så kan det... kan det vara ju få trevligt att få möta, eller ni kan få se på mig i varje fall, ni som är på Zoom. Men när jag var på väg hem ifrån den här trevliga kvällen med mina fina arbetskamrater, och jag tycker ju om julmat, så det var en skön kväll, så såg jag på busshållplatsen just den här lilla barnvanten liggandes på marken och kunde inte riktigt låta bli den. För när jag satt på bussen så drabbades jag lite grann utav en sån här liten melankoli. Här fanns den här vanten, fint designad liksom för att hålla en liten hand varm i ett bra fuktskyddat material och till och med en liten reflex på och så där. Och nu saknar en liten hand sin vante. Och en förmodligen ganska ung förälder lär sig varför man ska då fästa de här vantarna genom overallen i ett band. Det kan ju vara en sån här livsvisdom att ha med sig. Vanten, designad och utvald för att värma en hand är nu borttappad. Att vara förlorad men återfunnen, det är ett tema som återkommer i våran bibel. Det förlorade myntet, det förlorade fåret och den förlorade sonen. Alla har vi väl någon gång gått vilsna och upplevt lättnaden när vi blivit funna eller kommit hem. Men vilsenhet kan inte bara beskriva den där gången vi kom bort ifrån mamma och pappa i affären. Vi kan känna vilsenhet i livet som sådant. Jag har nu arbetat som grundskollärare på mellan- och högstadiet i lite drygt 4 år och hunnit träffa en hel del elever. Många mår bra, så länge familjen mår okej och man har lite vänner omkring sig och kanske en fotboll att sparka på. Men det finns också en hel del som mår dåligt. Ibland över att man är ensam eller någon annan ganska konkret orsak. Men ibland är det också svårt att förstå både för dem själva och för omgivningen. Tjejerna dippar ofta lite tidigare än killarna, men killarna kommer snart i kapp. Och den här tidiga tonåren tycks vara tuffast. Att ungarna mår sämre och sämre, det har konstaterats i ganska många studier. Och jag tänker att det är lite grann som ett lackmustest på hur hela samhället mår. Låt mig ta liksom en drastisk liknelse där. De brittiska kolgruvarbetarna förr i världen brukade ta med sig kanariefåglar och kanske andra småfåglar ner i gruvorna. För om det fanns liksom giftiga gaser där nere som var luktfria så drabbades fåglarna först. Och mådde inte fåglarna bra, då insåg man att nej, nu får vi nog ge oss av härifrån. Barnen är, precis som fåglarna, känsligare än de vuxna. Och suger åt sig utav allt som man möter i vårt samhälle. Det går att lyfta fram ganska många olika orsaker till varför man kan må dåligt. Mina tankar, och ni får själv fundera på om jag har rätt, är att barn är extra drabbade utav den vilsenhet som finns i vårt samhälle. Barnen växer oftast upp med en materiell välfärd som egentligen ingen generation tidigare har haft. De har tillgång till teknik och underhållning och oceaner av fritid. Men på frågan vad som verkligen ger livet mening, vad som är gott och rätt, så får de söka svaren själva. En god bit utav vuxenvärlden som vill vägleda de unga gör det från rent egna intressen och vill uppfostra dem till goda konsumenten. Konsumenter. Var pengarna kommer ifrån kan man ju undra, men det är få vuxna som har lika dyra jackor och skor som dagens 15-åringar. Vi har orsak att själva fråga vad som ger mening åt våra liv. Visst finns det mycket gott och meningsfullt i tillvaron. Att få en livskamrat att bilda familj med. Ett jobb där man får göra skillnad för andra människor. Naturliga upplevelser, vänskap och så vidare. Men det är inte rättvist att kräva av något av detta. Att det ska liksom vara den där handen i vanten som gör att vi hittar hem i tillvaron. Risken är snarare att vi liksom överlastar till exempel den som vi blivit förälskade i. Om vi tänker att den ska liksom rymma hela vårt livs mening. Eller föräldern som liksom så går in i sin föräldraroll att man lägger liksom uppgiften på barnet att vara hela meningen i förälderns liv. Det blir snabbt osunt och kan skapa olycka när ett barn till slut får slita sig loss. Inte heller jobb eller fritidssysselsättningar kan vara den här kärnan som utgör navet i vår identitet och ger livets syfte. Jag hade ett ögonblick i början av hösten när jag fick justera liksom vilka förväntningar jag ställer på mitt arbete. Och hoppas att ni kan följa med i mina tankar här. Det var efter en period av en viss stress då jag på grund av kommunens neddragningar fått byta arbetsplats 2 gånger på ganska kort tid. Och just då så tyckte jag inte att det var speciellt roligt att cykla till jobbet. I mina lurar på vägen till jobbet hade det en låt, Alltid på väg, av Ingemar Johansson hamnat. Där sjunger han om himlen. Jag är alltid på väg mot en avlägsen destination, bortom det man kallar tid och rum. Detta mål ger mig mod, ger mig kraft, ger mig inspiration. Och när jag lyssnat klart på den här låten så verkar det som att Spotifys algoritm fått för sig att nu lyssnar han på begravningsmusik. Så då kom det låt efter låt som handlade om himlen och hoppet och vad som väntar. Och en del var ganska traditionella och mitt i allt där så dök också med Paul Ramel-låt upp. Som jag undrar liksom, hur fungerar den här algoritmen egentligen? Men sångerna, ja, kanske inte Paul Ramel, påminner mig ändå om dels människor liksom som gått före mig, som fått vara viktiga men som nu är döda, som haft en, liksom en färdriktning genom sitt liv. Och i svåra stunder har de burits av hoppet om att livet på den här jorden bara är en liten del utav våran berättelse. Och jag blir påminn om att det är inte rimligt att i en värld som ändå är trasig förvänta att varje vardag ska digna av mening och lycka. I synnerhet inte om horisonten sänks så att det bara når några timmar framöver. Mycket av det vi gör får sin mening genom framtiden. Den som bakar kanske inte behöver tycka att det är ett lidande att knåda degen, men det skulle ju inte vara så meningsfullt om man bara höll på att jobba och knåda med degen och sen så liksom slängde in den i gröna påsen och iväg. Utan det får ju liksom sin mening och sitt innehåll när man står där och knådar, när man tänker på hur det ska dofta utav nygräddat bröd i huset och hur liksom smöret smälter på mackan och den lilla fest som blir när man väl får äta. Och det här skiftet utav perspektiv kom till mig på cykeln, det gjorde att jag ändå fick en, liksom en slags tillförsikt och kunde ta emot också den här dagen med faktiskt tacksamhet. Den kristna tron är att människan, ja hela världen, utan sin skapar är lika bortkommen som en tappad vante. Det är också tron på att Gud själv genom Jesus gått in i det djupaste mörker. Han, för att som det står, Paulus skriver här, att han har dött och uppstått för att återvinna det förlorade. Vid slutet utav historien beskriver Paulus hur Jesus ska få komma åter till jorden. Som Guds ord en gång gav form till världen vid tidens början ska nu Jesus tala och låta alla de som ligger i jorden ta form igen. Och att ta form efter Jesus ord, det är att komma hem. Det är vanten som har hittat sin hand. Det är min övertygelse om att Gud inte bara gett mig livet, utan också min alldeles egna unika identitet. Då, vid det som kallas yttersta dagen, tänker jag att allt det som inte hör hemma hos mig, inre och yttre smärta, oro, självupptagenhet och annan bråta, att det liksom ska stanna i graven och jag ska vara fri att vara den jag skapats till att vara. Det här är inte ett blint hopp. Vem som helst kan ju lova vad som helst, att vad som helst ska hända efter döden, så att det kan ju finnas lite orsak till att vara skeptisk. Men Guds ords danande effekt finns också idag. Jag vet att det är många av oss som verkligen hittar trons puls i lovsången och bönen eller tjänandet. Och det är viktiga delar också för mig. Men för mig är det kanske ändå mycket Bibeln som har varit ett riktigt centralt uttryck i min tro. Att studera och meditera över Bibeln är ett sätt för mig att närma mig Gud och också höra honom tala. Och det är mitt livs erfarenhet att i den utsträckning jag låter det Bibeln talar om få ta form i mitt liv, så leder det till ett helt, sant, sunt och solitt liv. Och när jag avviker, då hamnar jag vilse. Bibelns text är inte bara en historisk text och ett historiskt dokument, utan också en plats där jag faktiskt får möta Gud. Paulus första brev till församlingen i Thessaloniki tillhör de allra första texterna i Nya testamentet som blev nedskrivna. Kanske så tidigt som ett par årtionde efter korshändelserna. Kyrkan var inte mycket mer än nykläckt och håller på att kravla sig ur det liksom judiska äggskalet. Och det sker inte utan friktion. Paulus blir så illa ansatt i Thessaloniki att han måste fly när den lokala församlingen precis formats. Kort efteråt så får han hälsningar med frågor från församlingen som han då besvarar i sitt brev. Att ta del av Paulus brev till församlingen, det ger liksom en ögonblicksbild ur historien som är i sig riktigt fascinerande. Men än mer fascinerande är att kyrkan funnit att vad som har skrivits här i ett mycket specifikt sammanhang är inspirerat av Gud på ett sådant sätt att det ska ge vägledning för alla kommande generationer. Men det är just så själva Bibeln är uppbyggd. Ögonblicksbild läggs till ögonblicksbild, och precis som när man gör en film så bildar alla liksom de här bilderna ett sammanhang, och det framträder en historia om en Gud som inte övergett sin skapelse. Han har själv tagit plats hos oss och låtit det mörka, skeva och deformerande gå genom sin egen kropp. Men mörkret får vika för ljuset. Och från korset lyser hoppet för en vilsen mänsklighet om att hitta hem till Gud. Så berättas att Jesus ska komma igen till vår jord. Denna gång blir det inte ridande på en åsna i den typ av ödmjukhet som vi kanske ofta uppmärksammar första advent. Utan som en regerande kung för att slutgiltigt göra upp med mörker och låta ljuset omfatta allt. I Thessaloniki, som överallt i den tidiga kyrkan, förväntar man sig att Jesus skulle komma mycket snart. Men nu hade några personer i gemenskapen hunnit dö innan Jesus kommit åter. Vad skulle hända med dem? Döden tycktes ju så definitiv och slutgiltig. Kan de som dör innan Jesus kommer också räddas? Det kanske inte är så lätt att förstå hur något kan rubba döden. Men motsatsen blir inte begriplig för mig heller. Döden kommer inte till alla på samma sätt. Men för många så innebär döden ett successivt avklädande. Kroppens förmågor avtar. Världen begränsas i takt med orken. Och nära slutet så består vår värld av ett rum på ett sjukhus eller ett vårdhem där människor rör sig in och ut. Och till slut så kliver vi ur livet. Jag vägrar att tro att det är så Gud har tänkt slutet på vår berättelse. Jag har haft den stora förmånen att se ett antal personer gå före och visat inte bara hur man lever sitt liv utan också hur man närmar sig döden. Och jag har tidigare från den här predikstolen talat om min svärfar Anders. Hur hans vilja att följa Jesus inte bara ledde från den lilla gården på gränsen mellan Småland och Blekinge till metropoler som Oskarshamn och Jönköping, men också som år som missionär i Etiopien och Tanzania, där han fick tjäna så som han kunde som snickare och som lärare. För tidigt, tycker vi, drabbades han av obotlig cancer. De sista dagarna pendlade han i grader av medvetande. Kort innan Anders dog fick han en stund av klarhet och kunde ta avsked av sin fru och båda döttrar. Det sista han sa var: "Nu vill jag hem." Så tog han bara par andetag till. Och sen tog han det sista steget till den här destinationen som Ingemar Johansson sjunger om och som nu inte alls var avlägsen. Det var några veckor innan han skulle fylla 66 år. En del av den kristna förkunnelsen om Jesus återkomst har varit ganska upptagen med att förklara alla tecken i tiden på att Jesus ska komma snart. Men när jag läser min bibel verkar det som att alla kristna i alla tider bör leva med en förväntan, en bön och ett hopp om att Jesus ska komma mycket snart. Det grundas på en insikt om att de omständigheter som finns här och nu, de är bara tillfälliga. Och vi ska inte dra ner våra bopålar här djupare än vi är redo att dra vidare när det är dags. Vi ska titta på en till bild som kanske kräver lite förklaring, om vi får upp den. Ni har ju alla fått del av ett litet, nej inte den utan då den här nästa gula, om vi lyckas med det. Lyckats få del av en broschyr om krisen eller kriget kommer, en broschyr från staten om hur vi ska vara beredda att det kan hända något oväntat. Här fanns det någon kille med en tro och lite humor som tyckte att det kanske fanns andra perspektiv att sätta in i tillvaron. För mig blir det här, och nu kanske vi har tittat klart på den så att zoomarna får se predikanten igen. Blir det en påminnelse i en tid då vi kan tycka att världsläget är ganska dystert. Om att det kristna hoppet står inte till någon enskild nation eller politiker. Det är inte beroende av vem som väljs till president i USA. Bristen på framgång i COP 24 eller vilka siffror som står i det orangea kuvertet när det dyker upp. Det lutar inte mot vår personliga framgång eller ens mot vår hälsa eller läkarbeskeden vi får. Vårt hopp står till Jesus Kristus och hans seger och att den en dag ska få omsluta allt. Hoppet, det gäller alla som säger sitt ja till honom och till hela skapelsen. Det jag talat om idag handlar inte att ge upp tron på vad som kan hända och ske i det här livet. Hoppet handlar snarare om att redan idag leva som om vi levde i himlen. Det är så vi ber. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. I himlen finns inte hunger. Och idag, eller om en och en halv vecka, så delas det ut fullt med matkassar till behövande i Linköping. I himlen finns inte fattigdom. Därför är vi idag involverade i fattigdomsbekämpning i den mission vi stödjer i Eswatini, i Thailand och Spanien. I himlen ska vi alla få se Gud ansikte mot ansikte. Idag söker vi Gud i lovsång och vill göra honom känd på vår jord genom ord och liv. När vi lever i den här bönen kan vi faktiskt få uppleva hur ett stycke himmel landar på jorden och se hur synden släpper sin makt, för att nu hänvisa till förra veckans viktiga predikan. Och se att människor får inre befrielse, relationer läks och till och med kroppar helas. Jesus själv säger att himmelriket är mitt ibland er. Och vi kan leva i ett redan nu när det gäller Guds rike, som de rosa molnen ger ett visst ljus redan innan gryningen. Men det är först vid soluppgången, vid Jesu återkomst, som allt ska bada i ljus. Igår talade jag med en bekant som nyss besökt vänner i en svår situation för att ge dem lite stöd. Dottern i familjen, en bit över 20 år, hade drabbats utav en svår sjukdom som innebar att immunförsvaret angrep den egna hjärnan. Och från att vara en fullt fungerande tjej i 20-årsåldern så hamnade hon på intensivvårdsavdelning i månader. Just nu ser det ut som att livet ska vara stabilt, åtminstone för en tid. Men det har fått riktigt svåra konsekvenser för hjärnans funktioner. Min bekant här, hon tyckte, ja, men det var ju tufft att möta tjejen, men det var också väldigt tufft att möta det mörker som den här familjen befann sig i. Och hon ville ju på något sätt påminna just det här om att livet som det är och som det ser ut, det är inte det sista kapitlet. Men hon sa också att det var svårt att hitta orden i den här situationen. Och hon fick nöja sig, är nog fel att säga. Men hon fick ändå genom sin närvaro, genom att lyssna och hjälpa och ge stöd, få försöka peka på ett annat hopp. Och det var nog klokt i den situationen. Att ta del av det kristna hoppet innebär inte att livet liksom blir enkelt eller spikrakt. Men det finns möjligheter att smaka utav ett himmelrike och få dela med sig utav det redan nu. Och det finns ett perspektiv som kan bära rakt genom mörker. Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Jag ska stanna där. Och vi ber tillsammans den bön som Jesus har lärt oss. Vår far, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen.